Våren 2025 blåser upp till en ny strid om det vita snuset i Europa.
Från och med mars 2026 blir det totalförbud mot vitt snus i Frankrike.
Nu vill Spanien och Frankrike också förbjuda det vita snuset.
Frankrikes lagstiftning kan nu bli vägledande för ett mer omfattande förbud inom EU som fortsatt arbetar med att ta fram gemensamma regler för just vitt snus.
Et cela séduit les jeunes qui les utilisent notamment dans les lieux non fumeurs comme les boîtes de nuit.
Det handlar om ungdomarnas hälsa.
Mais à forte dose, ils peuvent provoquer des maux de tête, des vomissements et des tremblements.
Men den här gången får tobaksindustrin hjälp. Jag heter Daniel Öhman.
Det här är Nikotinkriget, en granskande serie från Ekot i 6 delar. Om lögner, lobbyism och världspolitik. Sista delen.
Det är bråda dagar på Kommerskollegium våren 2025. Kommerskollegium, det är den myndighet i Sverige som hanterar frågor kring vår handel med andra medlemsländer. Totalt har nu 4 EU-länder anmält att de vill förbjuda det vita snuset. Inom EU ska det i princip vara fri handel. Varor som går att sälja i Sverige ska också gå att sälja i Frankrike och Spanien och i andra länder. Men det finns undantag. Om ett land anser att en produkt riskerar att skada folkhälsan kan det vidta åtgärder. Och det är så Frankrike och Spanien argumenterar när de vill förbjuda det vita snuset. Frankrike skriver:
det är viktigt att notera att produkter för oralt bruk som innehåller nikotin utgör särskilda risker för folkhälsan. Deras enkla konsumtion i kombination med deras attraktiva marknadsföring skapar en miljö som främjar överkonsumtion, särskilt för de yngsta, vilket kan leda till allvarliga hälsorisker.
Kommerskollegium, som noterat vad Frankrike och Spanien vill göra, skickar ut förslagen på remiss. Bland annat till myndigheter och organisationer som jobbar med folkhälsa. Och till tobaksbranschens föreningar. Och tobaksbranschens föreningar sågar, inte så oväntat, de franska och spanska förslagen. Snustillverkarföreningen har också anlitat en extern forskare.
Föreningen har låtit en oboberoende hälsoexpert med 5 decenniers erfarenhet av tobaksforskning granska förslaget och finner att motiveringarna saknar vetenskaplig grund och proportion.
Det här skriver Kommerskollegium i sin sammanfattning av remissvaren. När Belgien och Nederländerna ville förbjuda det vita snuset skickade den svenska regeringen in en kommentar med invändningar. Men det är ett rätt tandlöst vapen. Så den här gången har tobaksindustrins representanter ett nytt förslag. De vill öka trycket. I sina remissvar till Kommerskollegium rekommenderar Snustillverkarföreningen och Tobaksleverantörföreningen att regeringen använder sig av det kraftigaste verktyget man har i verktygslådan.
Regeringen bör lämna in en detaljerad synpunkt och klargöra att Spaniens förslag inte är avsett att främja folkhälsan.
En detaljerad synpunkt. Det låter inte så allvarligt, men en sån protest kan faktiskt åtminstone tillfälligt stoppa Frankrikes och Spaniens förbud och tvinga dem att förklara sig.
Hej!
Välkommen.
Tack så mycket, Daniel. Hej!
Och när Kommerskollegium kommer med sitt beslut gör myndigheten som tobaksbranschen föreslagit.
Hej, hej!
Tjena, Daniel.
Tjena, Daniel.
Trevligt att träffas.
Ja, detsamma.
Och rekommenderar i bägge fallen att regeringen protesterar med sitt mest kraftfulla verktyg. En detaljerad synpunkt. Om du börjar med att presentera dig själv.
Martin Söderman heter jag. Jag är utredare på Kommerskollegium.
I de här, om vi går till själva fallen som det gäller då. Du började med Spanien. Hur gick diskussionerna där när ni kom fram till att ni skulle lämna ett sånt här detaljerat utlåtande?
Ja, men då såg vi en tilltagande trend kring reglering på området. Och då tyckte vi i det här fallet att Spaniens förslag, att det motiverade ett detaljerat utlåtande. För att utan det här riskerar nu att bli en löpeld och regleras i större utsträckning på nationell nivå.
Det här med att ni skulle trappa upp då och lämna sånt där ovanligt detaljerat utlåtande, var det något ni kom på själva eller var det något som remissinstanserna föreslog?
Nu har jag inte remissvaren framför mig, men jag har för mig att det var någon eller ett par remissinstanser som föreslog att vi skulle lämna detaljerade utlåtanden, men vi har ju självklart en självständig analys.
När jag går igenom Kommerskollegiums rekommendationer ser jag att delar av texten har stora likheter med de formuleringar som finns i remissvaren från tobaksföretagens organisationer. Så här skriver Kommerskollegium i en av sina rekommendationer till regeringen.
Sverige har med hjälp av snus och nikotinpåsar uppnått ett av världens lägsta rökningstal bland män, vilket får anses vara ett framgångsrikt exempel på skademinimering.
Hur kom ni fram till att det Sverige med hjälp av snus och nikotinpåsar uppnått ett av världens lägsta rökningstal bland män?
Det låter som ett svar som vi har fått in från en av våra remissinstanser.
För jag hittade den nästan, inte ordagrant, men ungefär så i Tobaksleverantörsföreningen som representerar två av de stora tobaksbolagen. Då. De skriver i ett europeiskt folkhälsoperspektiv av Sverige, tack vare lång användning av snus och nikotinpåsar, ett av världens lägsta rökningstal bland män. Så det är möjligt att det kommer därifrån då?
Ja, precis. Det är med största sannolikhet. Vi går inte själva in och kontrollerar alla medicinska eller marknadsmässiga påståenden i detalj. Det gör vi inte.
Men bland remissinstanserna finns ju också myndigheter och organisationer som jobbar för folkhälsa och mot tobakens skadeverkningar. Och de delar inte tobaksindustrins uppfattning. När jag går igenom svaren från remissinstanserna ser jag att ett par av organisationerna explicit varnar Kommerskollegium för att det saknas vetenskaplig evidens för att påstå att tillgång till nikotinprodukter som vitt snus leder till lägre rökning.
De skriver i sitt remissvar: observera tobaksindustrins argument att tillgången till attraktiva nikotinprodukter leder till minskad rökning inte är evidensbaserad. Hur kommer ni då i ett förslag till beslut fram till att det de skriver är fel men att tobaksindustrin har rätt?
Jag kan bara liksom upprepa och säga att de här, alltså vårt svar utgår ju i grunden ifrån EU-rättsliga regler om fri rörlighet. När det gäller medicinska eller marknadsmässiga påståenden så har inte vi den kompetensen eller... jag vet inte hur jag ska uttrycka det.
Bland remissinstanserna är det ingen av de myndigheter eller organisationer som arbetar med folkhälsa i Sverige som invänder mot att Frankrike och Spanien vill förbjuda det vita snuset. Och bland andra cancerfonden tycker tvärtom att förbudet är bra.
Så då undrar jag varför ni lyssnar på tobaksindustrin men inte på folkhälsoorganisationerna då? Som också är remissinstanser då?
Ja, absolut. Jag kan ju hålla med om att det är problematiskt att vi går på en remissinstans svar medans förespråkare för den här typen av förbud, att vi inte går på deras svar. Men jag vill ändå kanske understryka att den slutliga bedömningen står ändå fast oaktat de här hälsopolitiska avvägningarna.
Kommerskollegium hänvisar också till att en oberoende hälsoexpert ska ha underkänt vissa av Frankrikes argument kring folkhälsan.
Det står också då att det här är en oberoende expert som däribland en oberoende hälsoexpert. Vet du vem är den här oberoende hälsoexperten?
Nej, det kan jag inte svara på.
Nej, det är det som är remissvaret som finns med i remissvaret som du skickat till mig. Ja.
Hälsoexperten heter Carl Olof Fagerström. Han är tobaksforskare och entreprenör med skadereducering som fokus. och i brevet till Kommerskollegium beskriver han sig själv som en oberoende hälsoexpert. Men han är också medlem i Snuskommissionen, en organisation som är helt finansierad av Snustillverkarföreningen, alltså de stora tobaksbolagen. Han har suttit med i ett rådgivande råd för Swedish Match. Han har till och med skrivit ett öppet brev till en vetenskaplig tidskrift med titeln Why We Work with the Tobacco Industry. Han har också haft betalda samarbeten med British American Tobacco och Philip Morris.
Vad tänker du kring det här när du hör det?
Nej, det kom ju som en nyhet för mig. Jag borde ha kollat upp de här påståendena mer noggrant.
Det verkar ju som att flera av de här påståenden som ni grundar i ett förslag till beslut saknar.
Det är lite svårt att höra vad Martin Söderman säger här. Men det han säger är att påståendena är tvivelaktiga.
Känner du så själv?
Alltså, absolut. Det kan jag känna. Man förutsätter kanske lite naivt att de svaren man får in är väl underbyggda, stämmer, är verklighetsförankrat. Absolut. Och där, men det är så enkelt är det uppenbarligen inte, utan det är ju jätteviktigt att vi som utredare och som skickar den här typen av förslag verkligen synar de påståenden som kommer in och begär in evidens och underlag för påståenden. Och sen om den här evidensen och de här påståendena kommer från tvivelaktiga källor, som vi måste syna det och granska det.
När Kommerskollegiums förslag till beslut den här gången landar på utrikesdepartementets bord förs frågan upp på högsta politiska nivå. Och regeringen går på Kommerskollegiums linje och använder det tyngsta protestvapnet. En detaljerad synpunkt. I Spaniens fall är det utrikesminister Maria Malmer Stenegard som skriver under beslutet. Och hon hänvisar till utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som äger frågan. Och det är också han som skrivit under beslutet om Frankrike.
Tjena Daniel. Hej. Tjena. Tja. Välkommen.
Vill du ha en kaffe?
Vill ha, vi kan börja med frågan.
Det... Vi har
Det är inte supertajt. Det är inte supertajt.
Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa tar emot i sitt rymliga och pampiga tjänsterum på utrikesdepartementet i Stockholm.
Då börjar vi helt enkelt med, varför har regeringen valt att protestera mot Frankrikes och Spaniens beslut att då i praktiken förbjuda vitt snus?
Det är ju för att de här förslagen, särskilt det franska, är så extremt långtgående. Och den här regeringen kommer alltid stå på den svenska snusarens sida. Och sen tycker vi att alla länder, precis som vi har i Sverige, har full rätt att införa olika typer av regleringar. Det kan vara som vi har i Sverige har, att vi reglerar reklam, marknadsföring, hur doserna ska se ut, till åldersgränser till exempel.
Okej, och att det här verktyget då är ett detaljerat utlåtande, hur kraftfullt verktyg är det?
Nej, men det är det kraftfullaste vi har. Och Sverige, vi från regeringens sida har använt det extremt sällan de senaste 20 åren egentligen.
Så Frankrike och Spanien nämner ju folkhälsan som skäl till att förbjuda det vita snuset. Och jag ska bara säga så att ni säger, jag säger rätt här. Men ni säger tvärtom att förslaget riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Du kanske kan utveckla det lite grann. Hur du tänker?
Det är ingen hemlighet att vitt snus inte på något sätt är en hälsoprodukt. De allra flesta vuxna människor förstår att det är skadligt på ett eller annat sätt. Men i det fall till exempel en rökare går från rökning till vitt snus, så är det ändå en hälsovinst i det. Och anledningen till varför Sverige är ett av de länder i hela Europa som har lägst tobaksrelaterad dödlighet är just för att fler snusar och färre röker.
Det är inte första gången Benjamin Dosa pratar om snusets påverkan på cigarettkonsumtionen i Sverige. Redan som MUF-ordförande skrev han om det här, och jag frågar om det.
Bland annat skrev du en debattartikel där du säger att snuset är en av de främsta anledningarna till varför få människor i Sverige röker. Jag undrar, och du var ju lite inne på det nyss också. Hur vet du att det är en av de främsta anledningarna till att få människor röker i Sverige?
Nej, men det är ganska få som både snusar och som röker samtidigt. Det är klart att det finns säkert personer som gör det. Men det är ju bara att gå ut i Sverige. Det är ju, man ser ju väldigt få rökare, men man ser väldigt många snusare. Så att,
men att det finns ett samband däremellan, vad är källan till det?
Nej, men källan till det är att snuset i lägre utsträckning leder till tobaksrelaterad dödlighet. Så då blir det ju ett mekaniskt resultat nästan av det. Men det viktigaste är att vi ser det här som ett handelshinder. Att man reglerar en svensk exportnäring som vi vill kunna exportera till Frankrike och till Spanien. Och där vi vill att våra medborgare ska känna sig trygga när de åker till Frankrike och till Spanien.
Hade du eller dina medarbetare några kontakter med representanter för tobaksindustrin under den här processen?
Oj, det har svårt att svara på.
Om du själv hade det rätt kanske?
Alltså jag har ju löpande kontakt med alla typer av företag, i alla typer av branscher. Det är ju mitt jobb att ha kontakt med svenska företag.
Med Patrik Strömmer till exempel?
Absolut, absolut.
Och du kan då ha fått input i den här processen från?
Om jag har fått input? Alltså det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig. Och jag tycker att du har mycket tydligt bevisat att jag tyckte det här när jag var MUF-ordförande. Jag tyckte det här i 15 års tid. Det är ju ingen som har påverkat mig att tycka så här. Jag tycker att vuxna människor har rätt att fatta vuxna beslut. Det behöver inte någon övertyga mig om.
Nej, ja, men jag förstår den biten. Det är just de här argumenten, de här folkhälsoargumenten som ni ändå använder er av här. Det är de som jag undrar om de kan ha liksom slunkit med från tobaksindustrins propaganda snarare än från de som jobbar med folkhälsa. Vad tror du?
Jag vet inte, för att jag skrev inte den här rapporten på Kommerskollegium, så du får fråga Kommerskollegium exakt vem man har pratat med. Men
Folkhälsomyndigheten har ju till exempel på regeringsuppdrag gått igenom befintlig forskning, och de säger att det inte finns något belägg för att, de kan inte hitta något belägg i alla fall, för att snusandet bidrar till att sluta röka. Det är därför jag undrar varifrån du och ni har fått den här uppfattningen att det faktiskt är att det bidrar.
Nej, men återigen, det är ju ett resultat av att vi har relativt sett få rökare i Sverige. Ett resultat av det blir att vi har lägre tobaksrelaterad dödlighet.
Och nu byter Benjamin Dosa argument. Det här är också en frihetsfråga.
Att vuxna människor ska få bestämma över sina egna liv. De ska få bestämma själva om man fattar beslutet att köpa en snusdosa eller inte. De måste själva få bestämma om de ska ta den till Frankrike eller inte. Så att det här är ju en principiell fråga snarare än en folkhälsofråga.
Och jag bara undrar det här sambandet mellan att man röker mindre och snusar mer. Jag hittar inte det i de organisationer som jobbar med folkhälsa, utan jag hittar det däremot i organisationer som jobbar för tobaksindustrin. Är det därifrån du och ni har fått den här informationen att det gynnar folkhälsan?
Nej, men återigen, det blir ett mekaniskt resultat. Om färre väljer att röka och fler väljer att snusa, så får det då resultatet att det leder till lägre tobaksrelaterad dödlighet.
När Världshälsoorganisationen lyckades driva igenom tobakskonventionen för över 20 år sedan, sågs det av många som jobbade med folkhälsa som en stor seger mot tobaksindustrin. Äntligen fanns ett verktyg som skulle hålla tobaksindustrin borta från inflytande över folkhälsopolitiken världen runt. På den tiden ledde sydafrikanen Derek Jach kampen mot tobaksbolagen på WHO. Han, som senare blev en av de främsta förespråkarna för tobaksindustrins nya rökfria produkter som ett sätt att minska rökningen. Derek Jach avslutade för några år sedan sitt jobb som chef för Philip Morris stiftelse Foundation for a Smoke-Free World. Och när jag nu i efterhand granskar vad resultatet blev av stiftelsens ambitioner att stötta forskning som bidrar till en rökfri värld, så ser jag att hundratals miljoner kronor gått till företag, organisationer eller forskare som tidigare samarbetat med Philip Morris och andra stora tobaksbolag. I vissa fall under många år. Men Derek Yach vidhåller än idag att stiftelsen tog sina beslut utan att konsultera Philip Morris.
So if I ask you today, was the foundation as independent from Philip Morris as you described it back then?
I can say with my hand on my heart and on any religious text you want, absolutely.
Sen Derek Yach lämnade stiftelsen har han varit verksam som fri konsult, bland annat för företag som säljer rökfria nikotinprodukter. Och han har varit med och skrivit flera rapporter ihop med Dallan Human som marknadsför det svenska exemplet. Men när jag går igenom vad min granskning visat låter han inte längre så säker på snusets betydelse.
Is there a possibility that you overestimate the importance of harm reduction on smoking cessation, do you think?
I think that in the case of Sweden, I think we would learn a lot more if we looked at changes in other risks. Mm.
Svenskar är, säger han, generellt mycket mer hälsosamma än andra. Och det kanske är något man inte tagit tillräcklig hänsyn till.
Because it's very clear that the Swedish population has generally been a healthier population than so much of the rest of Europe in general. And that's certainly something that hasn't been, I think, taken fully into account. Are we overselling it?
Och säger han, de nya rökfria produkterna som har kämpat så hårt för att marknadsföra har faktiskt inte nått dem som är viktigast att nå. Storrökarna i medelåldern som snart kommer börja dö om inget görs.
If you're really interested, so are truly serious about reducing the harms of tobacco, they would be going after the 40 to 60-year-old heavier smoker with greater emphasis. Instead, we have that group virtually ignored by everyone, and the consequence is they are the ones going to die at massively high rates. It's not good enough just to talk about young people under the age of 25 or 30 moving to vapes and heated tobacco products and nicotine pouches, but we should be doing far more about the people today who are going to suffer pretty soon from their first cancer, their first heart attack, their first respiratory disease.
Du har hört sista delen av Nikotinkriget, en granskning från Ekot av Daniel Öhman. Musik Ludvig Jansson, ljudmix Ilona Pettersson. Arkivklipp Expressen. Programmet är från maj 2026.